Då, kära lyssnare, säger vi hej och välkomna till Offsides podcast, detta avsnitt 131.
Mm. 131, 131, 131-systemet, hockey.
Hockey, okej, okay, ja.
Vet du vem som var pappa till det?
Nej.
Vi har pratat om honom, minns jag, för länge sedan här i podden.
Ja, inte. Bengt-Åke Gustafsson.
Lasse Falk. Lasse, då kanske Falk. Du minns ändå vad han var ju tränare då bland annat för Frölunda Indians och kanske på GTs mest skojfriska tid, vad de kallade honom. Det minns du.
Du buttrar molnet.
Buttrar molnet.
Det var ändå bra.
Ja.
Genialt.
Ja, jag tror att rätt systemet finns kanske hockeykännare som kan slå mig på fingrarna, men var väl ett defensivt system.
Ja, helt så. Rätt, Johan. Man ville blocka mittzon lite, eller?
Ja, jag tror att det var så. Jag tror att du
var
rätt på det. Ja, men jag tror att du är rätt på det. Uh-huh. Och kanske fick lite kritik för att det inte var så underhållande, men det var ganska effektivt. Och därmed kanske buttrar molnet, Lasse Falk, var svensk hockeys motsvarighet till, jag har honom på tungan för att jag kollade hans namn så sent som igår, Elenio Herrera. Mm. Du vet också vem det är?
Jag vet ju faktiskt vem det är.
Glada
det...
molnet.
Inters gamla demontränare.
Ja, det får man nog säga i ordets rätta bemärkelse. Han var väl stenhård med disciplin. Mm. Argentinare. Han var i Spanien först och kom till Inter 60 kanske. Och var väl där, och det var under då de kallades Grande Inter. Framgångsrik 60-tal. Och man brukar ju hänvisa till honom som Catenaccios fader.
Mm. Vad betyder Catenaccio då egentligen?
Här finns det ju garanterat Serie A kännare som kan slå mig ännu mer på fingrarna. Men för jag kopplar det till ett, alltså en väldigt tilltro till ett system och en organisation. Och att det också hade varit från ett 50-tal där man kände som man lirade med fem på topp. Att det var mer defensivt inriktat och på strypa motståndarens spelvägar och spelalternativ. Och det var ju väldigt framgångsrik med. Och det har, man talar ju fortfarande om italiensk Catenaccio och så.
Ja, jag protesterar inte.
Han var pionjär på många sätt. Jag tror inte att man hade talat så mycket, varit så mycket fokus på just tränaren innan han kom. Medialt eller supportermässigt. Men att det blev det med honom. Han var då framgångsrik, men var känd för att han var väldigt hård och krävande och sådär. Jag tror han var först med att... Det som är standard i många ligor nu, att man låser in laget. Låser in, men de tar in på ett hotell, du vet. Att man inte ska vara med sin familj dagen före och sådär. Det införde han bland annat. Mm. Så det var Herrera. Det gjorde nog inte Lasse Falk.
Okej.
Men jag är nyfiken, och det tror jag många lyssnare är, på din vecka och vad du har gjort här utanför jobbet. För du lovade ju faktiskt mig, apropå smartphonens iPhonens 10-års jubileum, att du skulle testa och titta på Liverpool utan att ha fingrarna på mobilen och därmed ögat på Twitter och liknande. Och det har spelats två matcher sedan dess med Liverpool, som ni vann mot Leeds i cupen och så när vändningen då, när ni torskade i helgen. Så jag vill helt enkelt veta hur det har gått för dig med den här upplevelsen.
Ja, det är faktiskt bra att det var två matcher, för den här Leeds-matchen som var i Liga-cupen. Det är ju, som jag har sagt någon gång för, när vi spelar i Liga-cupen så är det lite grann som att då kan jag få en gångs skull njuta av att titta. Jag har inte så mycket känslor inför en sån match. Det är klart, är det en final så är det lite påminn om en vanlig ligamatch. Men det betyder inte så mycket, då kan jag slappna av. Så att då kände jag inte sådär något behov riktigt. Det var någon gång när Moreno gjorde en idiotsak så jag kände nu skulle jag behöva vara för det här systemet. Men det var ingen fara, men därmed så var det nu då Bournemouth i söndags. Och det föll sig som så att jag kunde inte se matchen. För min son Sigge, som har blivit lite av en kändis, jag återkommer till det sen. Han hade en dansuppvisning här på Storan i Göteborg. En stor show. Hiphop-dans. Och den började 2:30, exakt samtidigt som det var avspark i Bournemouth. Så jag såg inte matchen. Jag hade lilla Harry då, den andra sonen då, i mitt knä hela tiden. Och i halvtid. Han fick sitta, han blev lite rädd då under föreställningen för att det var så hög musik och las och grejer och blev nedstäckt i den här stora teatersalen. Så han fick ta min mobiltelefon. Jag hade ju en plan på att jag skulle kunna smyga ut Viaplay och följa matchen lite grann.
Från publiken?
Ja, från publiken. Ja. Men han fick sitta och kolla på Masha och Björn och så på typ barnkanalen istället. Ja. Men i halvtid då, efter 45 minuter, sa jag till Harry, pappa ska bara kolla en sak här snabbt. Så gick in på text-tv och kollade. Så ledde vi med 2-0. Jag tänkte, kanon detta. Sen ytterligare en halvtimme senare så gick jag ut från, då var det klart då, så gick jag ut och ställde mig i foajén och så kollade jag och så stod det 3-1. Och så satt jag och Sigge mig då och tittade. Sigge var nervös.
Tittade
på Viaplay.
På mobilen?
Ja, precis. Ja. Och så gjorde de 3-2, 3-3 och då stängde jag av mobilen och så gick vi till bilen och fick in bana i bilen och... Så kollade jag på text-tv, stod det 4-3 då. 94 minuten var det väl. Och jag blev helt sänkt alltså. Jessica, min fru, var tvungen att säga till mig att nu får du skärpa dig liksom. Det får inte gå ut över Sigge. Han har precis haft en stor eftermiddag. Och så jag försökte liksom, men det gick inte. Jag kunde inte spela en teater. Jag var satt helt tyst i framsätet. Och det var tanken att jag skulle laga lite fin middag så här söndag kvällen och så. Jag sa, jag pallar inte det. Vi får bara köpa och hämta någon mat alltså. Så körde vi förbi vår lokala thai. Jag gick in där, stod och väntade, rätt mycket folk. Helt knäckt. Helt förstört. Tänkte, den här kvällen är ju kör nu, så det går inte att göra något kul.
Är du, får jag bara sticka in med en fråga där? Är du glad att du inte har sett matchen? Eller tvärtom i ett sånt läge?
Glad får jag ändå säga. Samtidigt så var det frustrerande sätt. Jag fick ju poppet.
Är det också liksom hybrisen i supporter att då hade jag kanske kunnat hjälpa dem?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Ibland så kan jag ha den känslan.
Ja, för att det är fullt rimligt att man tänker.
Jag har berättat om alla mina tics och sådär, alla mina ritualer som jag har. Och de tror jag ändå hjälper på något sätt. Men i det här fallet, så, nej. Men i alla fall, när jag står där inne på, i thai-butiken, jag är riktigt nere i skorna. Så lyfter jag blicken och där i hörnet sitter George Morad.
Ja, och då blev du gladare.
Ja, då blev jag gladare. Gamla Blåvitt och Öjse, han är väl, jag vet inte om han är kvar i Öjse, vad som händer här nu.
Jag är lite osäker på det också, om han är på gång till någon mindre klubb kanske.
Ja, han har snurrat runt mycket i världen.
Iran har han varit.
Ja, precis. Såg honom sitta där med några kompisar och sin fru tror jag, och ett litet barn tror jag, en liten, väldigt liten bebis. Så han är nybliven pappa i alla fall. Och såg honom där, tänkte inte så mycket mer på det. Så plötsligt så plingade till i dörren där, och så kommer det in ytterligare då. Så, tjena Maradona! Och då fick jag för första gången på typ 2 timmar upp ett leende på läpparna. Kände, vad härligt ändå. Ja. Maradona.
Att han fortfarande är Maradona. Ja. Och även bland sina vänner då.
Ja. Ja, det var härligt.
Alltid varit svag för den typen av smeknamn också, som är liksom en försvenskning av något redan existerande. Mm. Matti Goll, jag tyckte jag var kul också.
Ja,
liksom.
Jag vet inte.
Flonaldo.
Gjorde Ulf Rosvall det reportaget om George Moran, tror jag, när han var i Blåvitt, när han var på väg att slå igenom där. Mm. Och han var rätt upphypad faktiskt.
Ja, det var, alltså, då trodde man väl att precis, att nu slår han igenom på riktigt. Så här i efterhand så var det snarare då han stod på toppen kanske. Mm. Mm. Inte att det har gått åt helvete, men kanske inte lyft så som många trodde då.
Ja, just det. Nej, så med det sagt så har jag ju inte följt Liverpool på Twitter, och det är många som har undrat var jag har tagit vägen. Folk som kanske inte lyssnar på podden som har fått någon typ av bakgrund till det, men ja. Nu ska jag nog gå tillbaka nästa till helgen när vi möter West Ham.
Ja, du får göra det. Vi har tappert krigat.
Ja. Vad har du haft för dig, Johan, när jag har varit utanför Twitter?
Det är nog inte så mycket att rapportera. Jag är på väg ur en ganska brutal förkylning som inte är så rolig att prata om. Så jag är glad att jag mår lite bättre. Sen har jag sett på en del fotboll. Jag var hemma i Motala helgen och såg med min pappa. Såg först på City-Chelsea. Det var en väldigt underhållande match. Och sen såg vi på El Clasico också. Mm. Som inte riktigt var lika underhållande, tyckte jag, den här gången. Och sen så, som vi alltid gör, sitter vi och pratar om svensk fotboll och satt vi och diskutera bland annat det som händer i AIK.
Mm.
Styrelsekaoset, får man väl säga. Och sannoliken är ju inte sista ordet sagt där. Det blir spännande att se vad som händer här under december och fram till jul då. Reflektionen jag gjorde bara var, för ungefär samtidigt så läste jag också en intervju som Thomas Nilsson hade gjort i Helsingborgs Dagblad med storsponsorn till HIF.
Sosbank.
Ja, precis. Mm. Minns inte just vad mannen hette. Men det var en rak och bra intervju. Han pratade då såklart om... Det var den andra stora, den riktigt stora Helsingborgsintervjun var väl Lyrs intervju med Henrik Larsson häromdagen här. Som fick komma hem till Henke. Och han berättade om de här hemska upplevelserna på Olympia samman med att de åkte ur och så. Men just den här HD-intervjun så pratade den här storsponsorn väldigt mycket om HIFs styrelse. Och han var framförallt besviken på den. Och sa att han tyckte i och för sig att Henrik Larsson borde ha bytts ut tidigare, men nu kastade ingen skugga på honom, utan det var styrelsens ansvar, tyckte han, som inte agerade och så. Han uppehöll sig väldigt mycket vid styrelsen.
Och han pratade också utifrån sitt perspektiv. Han är ju vd då, ett stort företag.
Ja, han ser ju fotbollslag som ett företag.
Precis,
man ju.
Han är styrelsevan och han tänker, vad har styrelsen för ansvar? Jo, de har yttersta ansvaret, det är en vd egentligen, och då, är klubbdirektören i
HV. Ja, han gör det säkert enkelt för sig, men det var i alla fall befriande med någon som var så tydlig i intervju, så att han duckade verkligen inte. Men det slog mig bara, och då hade jag precis följt det här lite i AIK och så också. Vi har även en, som vi kan återkomma till, en text i kommande nummer om IFK Göteborg, och där pratar man rätt mycket om deras styrelseproblematik som de har haft tidigare och så. Att man eller jag börjar nog säga, lägger nog för lite vikt generellt vid styrelser. Och när vi pratar om allsvenskan och ska lämna planen lite så fastnar vi väldigt ofta på sportchefer och, eller möjligtvis klubbdirektörer och så. Och jag tror att jag är lite för okunnig om styrelsearbetet och gav mig själv lite som läxa att jag, det här börjar bli bättre på till nästa år. Det är lätt att glömma vilken, att det är där på många sätt som makten finns ändå i en förening. Dels är journalistiskt, om vi ska granska så bör man kunna styrelseförfaranden och så vidare, men också ha koll på vilka som sitter där. De är ju ofta ganska anonyma för den stora massan, skulle jag tro. Det kan ju finnas en karismatisk ordförande och så, men inte som att jag kan rabbla upp alla styrelser i Allsvenskan, men jag kan rabbla upp sportchefer de 7 senaste åren. Sådär. Det tror jag är lite skevt tänkt av mig som journalist. Det var bara en liten sådär note to self. Så. Sen vet jag också att det är ett problem att vi pratar ju ofta om hur ska det gå när de här gamla åldrade eldsjälarna där ut, kanske framförallt i mindre föreningar, hur ska de leva vidare? Ett minst lika stort problem tror jag är att det är så svårt att få unga engagera sig i en styrelse. Och det kan ju få konsekvensen då att de här kanske knarriga gubbarna som tappar mer och mer kontakt med verkligheten måste fortsätta. Det är inte deras fel egentligen, men att man inte får in nytt blod. Det tror jag är ett jätteproblem, särskilt då kanske i många mindre föreningar. Så det var väl en liten läxa till mig själv då, att jag ska bli bättre på styrelsekunskap till nästa säsong.
Låt oss ta bild. Vi ska säga att detta avsnitt då, 1-3-1, det stora molnet, eller det buttra molnet avsnittet. Stora molnet. Det buttra molnet avsnittet presenteras i samarbete med Pincho förlag, som bland annat är aktuella med boken Driv. Och denna boken Driv då är alltså historien om Nike, där Nikes grundare Phil Knight berättar om hur han lånade $50 av sin pappa för att importera löparskor från Japan. Första året 63 omsatte han $8,000 hemifrån pojkrummet i Portland. Och idag då är Nike ett av världens starkaste varumärken och omsätter $30 miljarder. Phil Knight skriver ärligt om stora triumfer och hopplösa bakslag. Och det är alltså då Pincho förlag som är ut denna bok.
Mm, så är det. Ja, det var ju väldigt många mejl efter förra veckans avsnitt. De var väl uppdelade i 2 kategorier. Många lite kortare mejl som handlade om vår namndiskussion då. Tack för alla dem. Vi läser faktiskt inte upp några här. Det var så pass många så det var svårt att välja några bra. Men det var alltifrån bara roliga namn och konstiga namn och så. Vi blev glada för varenda ett. Tack för dem. Andra kategorin handlar ju då om knatte och ungdomsfotboll. Och det var ju apropå dina erfarenheter och din viss bryderier och problematik över vad din grabb ska spela.
Precis.
Säkert ännu mer som hört av sig till dig direkt. Ja. Jag har ju bara sett den här gemensamma podcastmailen vi har. Så.
Ja, nej, det har ju verkligen varit en... det rasslar ju in en 10-15 mail i princip varje dag fortfarande. Och som jag sa här tidigare, att Sigge har blivit lite av en kändis, det var väl lite fel uttryck kanske, men han har fått många kontraktserbjudanden, om man ska ta det hårt, men många klubbar som erbjudit sig att låt Sigge komma till oss då i Göteborgs föreningar och testa. Vi jobbar mycket hårt med de här sakerna och så. Och det tackar ju alla för. Det gör mig både glad och att höra att det är många ordförande och många ungdomsansvariga i olika föreningar runt omkring Göteborg som verkligen ta avstånd från allt det här som vi pratade om förra veckan. Sen är det ju många andra som har berättat att de har haft barn då, där det har varit liknande situationer. De har upplevt samma saker som jag har upplevt. Där det har varit för mycket drivna föräldrar och för dålig stämning. En vanlig reflektion eller ett vanligt tips till mig har varit så att du måste engagera dig då i föreningen. Det är det enda sättet. Och jag förstår det, att det är ett alternativ, och det är ju någonting som jag överväger mycket om jag ska göra. Samtidigt så tänker jag att det är ju lätt och säga det till vissa, och jag har ju inga problem till exempel att ta den här debatten med andra föräldrar. Så, men det finns så många som för det första inte är klara av det. Vad ska man göra då? Då kan man inte ta upp det själv. Och sen så kan det också vara så. Om jag
eller har tid och möjlighet. Ja. Du har ju ändå det. Även om det skulle vara en tidsinvestering så går det ju.
Absolut. Men... sen så är det ju också så att det finns ju alltid problem som det kan vara om man är, säger man, är på ett mindre, i mindre samhälle. Om det är så att jag är den föräldern som gör lite revolt i föreningen, samlar alla föräldrar och ledare till ett möte och säger, nu tycker jag, vilket de då kommer förstå, att i princip att jag säger att ni är dumma i huvudet som håller på så här. Jag vill att vi ska göra så här istället. Vi måste tänka på det. Slår det fel och inte jag får med mig tillräckligt många, så blir jag ju plötsligt liksom den här anarkisten i det här lilla samhället.
Ja, då blir du ett problem.
Då blir jag ett problem, vilket sen kan då skölja över på Sigge. Och han ska eventuellt då växa upp med de här andra barnen. Och att jag alltid kommer... man kan sätta sig själv, och man kan sätta sig, framförallt då sitt barn, i en jävligt jobbig sits. Så att det inte är så enkelt bara att säga, engagera dig, ta tag i de här sakerna. För att jag har ju vad jag tror, ganska så bra känsla för hur människor är och hur saker ska kunna tolkas, som jag säger saker. Och jag har verkligen känslan i den här föreningen som jag tog upp då som Sigge, att det hade inte slagit väl ut om jag hade gjort det här. För de är helt, alltså jag ser ju det på deras blickar och sättet som de är och sådär, att det träffar inte riktigt rätt om jag säger en sån sak. Så att det är inte riktigt alternativ, tror jag. Däremot kan jag själv gå in och bli en tränare eventuellt då. Men som jag har skrivit till väldigt många, jag har inte hunnit svara på alla, jag hoppas att jag ska kunna göra det här i dagarna, som har skrivit till mig, att vi lovar att vi under nästa år kommer skriva en hel del om detta. Vi har redan många planer, jag har ju fått vatten på min kvarn här då, eftersom jag inser att det engagerar något otroligt.
Ja, jag skjuter gärna in att jag tycker det var, på ett sätt så blev jag glad av en del mejl. Det var en hel del kanske ledsamma historier och folk som ville få ut sig någonting som kanske delade dina erfarenheter. Men man märker också att det finns många både kloka åsikter men, och även mycket kunskap ändå. Alltså, jag är ju verkligen novis på det här området. Jag kan ju min fotboll, men det här kan ju ingenting om egentligen. Därför är jag lite försiktig här med att bara sitta och gissa för mycket. Men fick även många sådana, liksom, här kan man läsa mer om det här eller vad länkar till rapporter och sånt där. Så det finns gott om julläsning fackmannamässigt för oss om vi vill ta tag i.
Du har en härlig jul.
Ja.
Får du det också, sätta dig in i styrelse. Styrelsearbete fungerar. Jag ska bara lägga mig här i soffan lite. Plöja igenom lite styrelserapporter och protokoll.
Ska du inte ta den där deckaren du fick? Det får vänta. Ja, men det återkommer vi definitivt till. Och i skriven form också kanske.
Ja, du såg här Johan att jag, på tal om Twitter tidigare, jag skrev att det var fikapaus i min sanning söndagskväll.
Ja, jag såg inte min sanning, men jag tyckte det var roligt att du skrev det. För jag har ju också varit lite förundrad över det här momentet då. Min sanning är det här intervjuprogrammet med en gäst i en timme, men istället för bara sitta och babbla. De tror kanske inte att tittarna klarar av det. Nej. Så tar de en väldigt krystad fikapaus mitt i. Jag tyckte det var kul att du skrev.
Och så minglar där de bjuder in då kameramänniskorna och lite tekniker och sådär. Då står i en ring och så tar de kaffe och så är det lite sådär. Lite falska skratt. Och
ja, han alltså skulle vara otroligt obekväm där, tror jag. Undrar om de har val, för de säger ju alltid så här, ska vi ta lite fika? Nej. Kul, vad händer då? Ja, det kan vi göra, säger de ju alltid.
Ja,
jag såg att det var Åsa Lindeborg då, Aftonbladets kulturchef.
Precis. Ja, precis. Och jag tror att jag har...
Hon är väldigt skicklig, hon, Anna Hedemo, som driver det, även om det blir lite krystat med fikad, så är hon en väldigt skicklig intervjuare.
Ja, och väldigt trevlig också. Jag har träffat henne några gånger. Väldigt trevlig och imponerad av henne på många sätt. Nu var det Åsa Lindeborg som också är en väldigt fascinerande person som jag också tycker är jävligt duktig. Sen så kan man ju säga mycket om vad hon ibland har skrivit och vad hon ibland har stått för.
Åsiktsmässigt.
Ja, hon gör ingen hemlighet att hon har liksom en bakgrund i kommunism och sådär. Däremot så har jag alltid imponerats av hennes penna. Tycker att hon är otroligt skicklig skribent. Och jag fick detta lite bekräftat då när Hedemo tog upp just hennes skicklighet med pennan, och hon refererade till vad Jan Helin då, alltså Åsa Lindeborgs tidigare chef på Aftonbladet, som nu är väl någon typ av programchef på SVT, hade sagt när Hedemo hade frågat just om Lindeborg. Då hade han sagt så här att Åsa Lindeborg kan skriva skiten ur vem som helst, och hon vet om det.
Ja.
Och det var intressant. Och jag tror att till och med jag har sagt det någon gång förr, eller så jag har inte skrivit det någon gång, att jag delar den åsikten. Jag tycker verkligen att hon kan skriva skiten ur vem som helst. Så vad man då menar med det är att...
Ja, vad menar man med det?
Ja, men alltså, om det är att hon skriver en kulturtext som kanske ifrågasätter någonting eller kritiserar någonting, så får man ofta en replik. Så fungerar det ofta på de här kulturdebatterna som blir. Får man ofta en replik. Och sen när hon svarar igen på den, så tycker jag att hon är så skicklig på att döda alla motståndarens argument och går alltid segrande ur striden, tycker jag.
För att sakligt då också.
Ja, precis. För hon skriver med en sån tydlighet i varje mening. Det är ju både med hennes liksom, statistik eller hennes prosa, men också med hennes intellekt som gör att hon alltid får fram saker. På så. Sen så behöver man inte alltid hålla med henne, men hon är så jävla duktig på det här. Det är nog det som Helin och jag menar med att hon skriver skiten om vem som helst.
Nej, men det håller jag med om. Och det som hon är skicklig på är, jag tror det som jag berömde han Carl-Johan Wallgren för någon gång, att man kan röra sig mellan olika stilar. För om man läser hennes fantastiska bok faktiskt, Med jäger ingen, så är den, även om den är enkelt skriven, så är den ju litterär, och så läser man den pang på debattinlägg så är det något helt annat. Och det tycker jag är en vittnar om en mångsidighet som är för många. Är liksom, vi har ju talat om de här snuttefiltarna som många har. Men det där är en jävla styrka att kunna växla rytm och tempo och vara snirklig ibland och vara väldigt staccato-artig ibland. Att det är snyggt också.
Inte att förglömma. Åsa Lindeborg har hyllat offside många gånger under åren.
Det skadade inte i din...
Nej, det skadade inte.
I din välvilja.
Nej, för fan. Nej, men detta fick mig att fundera då lite grann på att skriva skiten om vem som helst. Att om man då skulle applicera det i vår värld.
Ja, kul.
Om vi säger i sportjournalistiken då, i Sverige. Så börja leka med tanken att sätta i söndags kväll. Kanske under fikapausen. Börja fundera på...
Ja, då hade den ändå ett syfte. För du fick en liten tankepaus. Ja,
till för reflektion.
Ja.
Då börja tänka på... Skribent SM. Om vi skulle lansera det, Johan. Vad tror du om det?
Att vi skulle lansera ett skribent SM.
Ja, alltså om att vi samlar de...
Försiktigt positiv, vill höra fortsatt. Ja,
vi samlar de bästa i vår bransch för en...
Du menar sportjournalistbranschen? Eller
ja,
menar du?
Ja, sportjournalistbranschen. Mm. För om det är liksom en motsvarighet till en liten olympiad, det pågår under en 2 veckors tid, kanske. Där man då tävlar i kanske en femkamp.
Ja.
Allt handlar om att skriva. Det är inte det här rörlig bild och göra poddar och sådär. Eller vara snabb på Twitter. Utan det är liksom traditionellt. Thomas Mattsson skulle säkert kritisera oss.
Ja.
Detta är för omodernt arrangemang. Det var 90-talets anda.
De mossiga tomtarna på offside. Det var väldigt kul på Expressen, deras USA-korrespondent Sofie Näslund skrev en text om sina misslyckade försök med att försöka få tag på Bob Dylan dagarna efter att han tillkännagavs att han hade vunnit Nobelpriset. Hon for kors och tvärs över USA.
Och han hade tills i Las Vegas.
Ja, och på en massa andra ställen också. Det här klassiska när Expressen inte riktigt kan skilja person från person hade också med sig ett specialkonstruerat löp där det stod typ congratulations Mr. Dylan. Det skulle han hata, men det fattar inte riktigt mellancheferna på Expressen. Men då skrev hon väldigt roligt, för det mynnade ut, det var ju någon slags jakten på Bob text då. De kan ju vara kul. Man vet att hon inte kommer lyckas, men det kan ju vara kul att se hennes vedermödor. Och då står hon någonstans, kanske Las Vegas, kanske Arizona, jag minns inte, men hon är väldigt långt ifrån Dylan. Han är någonstans innanför många avspärrningar och staket. Hon är inte ens liksom hos hans agent eller så, och det är andra journalister där, och så är det någon Expressen en chef i luren som skriker fokus på rörligt. Tyckte jag var väldigt kul. De kanske inte själva var ute så mycket på den typen av fältuppdrag. Och fattar kanske inte hur svårt det var också. Som att det fanns läge för henne att välja ens. Fokus på rörligt.
Ja, på tal om det så kan vi i alla fall nämna en trogen poddlyssnare, Johan Flink på Aftonbladet, skrev bra om detta. Jag kommer inte ihåg vad han skrev. Det var i samband med någon journalistklubb.
Ja, var det samma journalistklubb som utsåg Ola Wenström till årets sportjournalist kanske?
Ja, eventuellt. SKS. Eller så är det en annan Stockholm som utsåg Olof Lund till oss. Jag vet inte.
Nej, så vi inte går fel.
Men han skrev i alla fall just det här om vad detta har gjort lite grann med journalistiken. Vad ger man läsaren eller betraktaren nu när det har blivit så mycket fokus på rörligt? Att det blir inte så eftertänksamt och inte så analytiskt, utan det blir bara pang-boom.
Ja, han menar väl också, och han hade en bild som illustrerade från landslagets bas i Frankrike i somras.
Vad hette nu orten när de hade sin...
Hette den Saint-Nazarin? Eller?
Nej, det känner inte alls igen.
Jo, men det var vissa bajland därifrån som hette så. Det var två städer, ett där de tränade liksom, det var ett där de bodde som var nära varandra.
Ja, jag hade på tunga, men jag kanske kom på det snart.
Ja, trist sak att leta efter i hjärnan, kände jag ändå. Nordvästra Frankrike, i alla fall. De hade då ett tält där vissa spelare kom varje dag till mixad zon, och då kunde man se då så här, written press var en folla, och så är det liksom rörlig bilden, och ja, hans bild illustrerade då hur extremt få det var som stod i den skrivna pressfollan. Och jämfört bara med förra EM:et 4 år tidigare så såg det helt annorlunda ut. Det stora skiftet hade då redan hänt.
Mm.
Och kritiken handlade väl mycket om att det var väl inget fel på webb-tv, tyckte han, men att där kör man ut precis allt.
Mm.
Och han menar att som journalist handlar det mycket om att välja bort, filtrera ja, och... hjälpa läsaren genom att inte bara liksom, det är som om vi bara skulle göra en intervju och så skulle vi skriva ut hela intervjubandet. Det skulle bli ganska trist läsning. Och det har gått lite förlorat då, menar han, att man måste kunna göra de valen. Och det var, han skrev vettigt om det.
Mm. Tillbaka till skribentessen.
Där det inte då blir så mycket fokus på rörligt. Femkamp, säger du.
Ja, precis.
Jag vill också, vet du sa att vi skulle samla några av de bästa.
Mm.
Om man tänker sig, nu tänker jag högt. De skriver då kanske för en stor läsarjury, får man anta. Eller gör uppdrag.
Ja, och det viktiga då att säga, tror jag, att alla som... Det är inga bylines på det som man lämnar in.
Nej, de gör
då.
Det blint.
Man gör det blint. Ja, att man ska inte, bara för att man heter Kniva så ska man inte ha alla hans fans.
Nej,
annars får han ju alla klicken, eller Olof Lund, så de stora namnen liksom, de har redan mycket gratis i sådana typer av tävlingar.
Men det, det är där du skvalpar, så att säga. Du, alltså, du tänker liksom Niva, Bank, Frändén, Laul, Lyr, Lund, Esk, liksom de. Kanske vore kul att slänga in några mer litterära namn som ändå har flörtat med fotbollen eller
idrotten. Ja, för skaka om lite grann också för att få lite dynamik i det här skribent-SM. Alltså P.O. Enquist, som faktiskt på 90-talet skrev en hel del essäer lite.
Ja, redan på 70-talet, katedralen i München.
Ja, gud ja, just det, precis. Jag sa nu 90-talet, för han slutade någon gång mitten på 90-talet, strax efter VM 94 kanske, eller sånt där.
Han var väl och skrev och rapporterade om VM 86. Mm. Och det var väl efter, det var lite svårt att factchecka, men det var lite märkligt hur han alltid hamnade i händelsernas centrum.
Ja, det är vissa som har den förmågan.
Ja, vad skulle vi mer kunna slänga in där?
Vi har ju givetvis Ranelid, med tanke på hans bakgrund som elitfotbollsspelare och den estadören som han är. Han hade gjort sig bra också, tror jag.
Lämna in Blindt, det skulle vara, han kanske skulle vara rätt lätt att spåra textmässigt, stilmässigt så.
Ja, just det.
Men det är ändå, det är ingen öppen klass helt, att även liksom amatörer får
ställa upp. Skulle man kunna diskutera faktiskt. Sen skulle
det,
man
tycker alltid är kul så i stora golfturneringar, där det är ofta så i majors, så är det vissa amatörer som får vara med. Då står det ju så där ett parentes A att de är amatörer, och så är det någon som liksom är oväntat bra med efter två dagar, så här, och blir väldigt mycket fokus på den amatören. Det vore ju kul om någon sån där Klara från Skövde med högt upp efter tre grenar i din skribent
SM-fälka. Ja, men det hade varit bra kanske för att upptäcka nya talanger i Sverige. Och sen så hade det också varit kul om en sån som Kroneman då, till exempel, hade varit där bara för att röra om i grytan.
Sen vill man också läsa hans krönika om skribent SM och hur dåligt det var.
Ja, finns det antagligen lite helikopterperspektiv på allting.
Ja, femkamp säger du. Vad tänker du för grenar då?
Ja, då tänker jag kanske då uppdrag ett då. Ja. Det är första dagen och detta direkt sänds givetvis. Så man kan, det är inte bara tv, men...
det må jag säga. Alltså.
Men det är att alla de här då, vi säger att det är 10 stycken, du och jag också kvalificerade.
Ja, vi får också vara med.
Det får vi vara, det måste vi vara. Vi ser samma match och ska lämna en blixtkrönika. Max 3500 tecken, vilket är, ska man säga, normal lång krönika i en kvällstidning, kan man säga. Senast en minut efter slutsignal. Så man måste pågå under matchen.
Vi är live på matchen.
Vi är live på matchen. Mm. Vi sitter på pressläktaren.
Här är du ganska modern ändå. Här är Mats som gillat lite grann.
Ja, för fan.
Det är ändå blixt.
Ja, för fan. Krönikorna lämnas in blint. Sen får då läsaren rösta på vem som lyckas bäst.
Jag fattar. Men då vill jag också ställa några frågor hur det ska bedömas då. Då behöver du nästan några... För det finns ju olika... Ja, dels där, ska de ju gärna kanske vara rätt stavade. Det är inte lätt att skriva. PO skulle ju ha svårt en minut efter. Han skulle inte gilla det, tror jag. För de måste ju sitta och knattra under match då. Men alltså, det finns ju olika avvägningar att göra när man ska bedöma den där texten då. Ska det bara vara liksom fint språk? Liksom, de ska ändå analysera en match också. Ja. Det behöver väl också komma in.
Ja, det är ju lite grann så när vi lämnar in rösterna till Ballon d'Or, så har vi ju vissa kriterier som vi måste liksom väga in. Och det är ofta sådär rangordnat att som i Ballon d'Or så är det viktigaste är individuella bedrifter och titlar. Och i det här så kanske det skulle vara tydlighet och underhållningsvärde som skulle vara det viktigaste från den här blixtkrönikan.
Tydlighet och underhållningsvärde, ja, det är bra. Ja.
Och sen då kanske punkt två då, eller som man också ska tänka på, det är stilistik, rytm, närvaro. Och där av de här slarven, språkfelen, där blir det ju otroligt mycket minus direkt. Så där får man ju vara väldigt, väldigt noga. Och sen då kan
det skulle nästan kunna vara inbyggt som en hästhoppning. Så här, fyra fel för, för stavfel.
Ja, exakt,
två fel för syftningsfel.
Ja, men det är bra. Och sen då den sista då, analytiska förmågan. Där får man då briljera lite grann med sina fotbollskunskaper. Men man kan ju då tänka sig att en sån som P.O. Enquist eller sådär, som kanske inte har sin styrka i den analytiska förmågan, men kanske mer i det, liksom, i det svävande språket och så. Och kanske observationsförmåga. De kan ju ändå, om sitter man på pressläktaren, man måste ju inte bara skriva om matchen, man kan ju berätta om någonting kanske som hände precis när man var på väg till arenan, du vet, man träffar någon supporter som hade en bra levnadsstory som man kunde knyta ihop med matchen. Där man får ju ta sina friheter, givetvis.
Jag är bara lite rädd att PO ändå ska klara av det här kriteriet som du sa, att den ska lämnas in en minut efter slutsignalen.
Ja, just det. Ja.
Ja, men det är väl en bra första gren.
Utav ett.
Ja.
Sen då, dag två, då är det argumentation, tycker jag.
Ja. Det är ju, debatt då?
Ja, det får man ändå säga. Alltså man ska ta sig an ett svårt ämne. Alla ska ta sig an samma ämne. Och övertyga sina läsare då, eller publiken, om att följande rubrik. Då tänker jag att man kanske ska köra den här. Därför är Erik Hamrén en av våra största förbundskaptener någonsin. Då ska man alltså argumentera för just denna sak.
Ja, det tycker jag var bra, för jag trodde att du skulle liksom, att det skulle få delas upp i två läger, för eller mot bengaler eller konstgräs eller så, men det skulle bli lite falskt då, för där finns det ju så jättemånga som redan har bestämt sig och som bara skulle gå direkt på den som tycker som jag. Mm. Men här har vi ändå, det är väl hyfsad konsensus att Hamrén inte var superpopulär. Och då, vad säger rubriken igen? Alla får samma rubrik då.
Ja, därför är Erik Hamrén en av våra största förbundskaptener någonsin.
Ja, det är bra. Ja, ja, mycket bra. Mm. Här har PO lite större chanser, tror jag.
Ja.
Han skulle komma med något oväntat infall här.
Mm. Uppdrag tre då. Nu är vi inne på dag tre. Skapa intresse kallas detta. Då ska man alltså ta en rätt stendöd match under en säsong. Man ska skriva en införkrönika om ett jävligt då ljummet möte. Vi säger i allsvenska mellan J Södra, Örebro. De har ingenting att spela för. Det är ingen dramatik.
Inför en match där.
Inför match. Man ska, så som kvällisarna jobbar mycket. Mm. Man ska försöka blåsa liv i någonting.
Svåra krönikor. Jag har skrivit många sådana.
Ja. Mm. Och så ska man få då i princip hela fotbollssverige att känna sig sugna på den här matchen. Då väger du in liksom lite grann att man har stories kanske från båda de här lagen. Man har tidigare möten. Att man hittar någonting där. Men det handlar ju mycket om fantasi sådär. Att man försöker hitta någon liten grej som man bygger en tes kring kanske.
Mm, så, ja, bra. Ja. Den var uppe i tre grenar. Nu är det två kvar.
Ja, nu sen kommer vi till vårt lilla kärleksbarn. Där du och jag skulle ligga bra till, tror jag. Reportaget.
Ja.
Ut på fältet med er, säger vi. Det får vara lite större övergripande ämne så att inte alla sticker åt samma håll då.
Nej, just det. För om du skulle skriva om lägga Warszawa, så är det inte så kul när PO, alltså varför säger jag alltid PO, men det har jag fått honom på hjärn. När PO kommer dit som nummer 9, den tävlande nummer 9, och så har 8 för honom varit där. Ja. Då är det inte så kul. Lega kanske inte gör sitt bästa för att anstränga sig. Så.
Ja. Nej, man får hitta sin egen story, men inom ett givet ämne då.
Vad skulle ämnet kunna vara då?
Det skulle kunna vara så här glesbygdsfotbollens framtid, ja, till
bra.
Exempel.
Ja.
Då kan ju alla gå på olika spår.
Mm.
Och sen då sista uppdraget i den här femkampen, det är intervjukonsten. Att alla ska få uppdrag att ta sig an en erkänt medievan och autopilotaktig person. Alltså,
en som är svår intervjuat.
Ja, ja. Typ Karl-Erik Nilsson,
ja.
Vår förbundsbas, som är jävligt svårintervjuad. Politiker bakgrund och sådär, svarar inte på riktigt på frågorna, svarar bara på det som man vill egentligen. Och publicerar då en fängslande intervju som alla pratar om efter att ha läst denna.
Ja.
Det är de här fem delarna.
Ja, kul, då sammanfattar jag. Gren 1 var blixtkrönika med olika parametrar där. Gren 2 var argumentation, att man får ett svårt ämne och som man ska övertyga läsarna om att så här är det. Och du hade rubriken där man ska förklara varför Hamrén är en av våra största förbundskapten genom tiderna. Gren 3 var att skapa, väcka intresse. Man skriver en förkrönika inför en på förhand ljummen och rätt svalmatch och målsättningen att när folk har läst den så ska alla vilja se den. Typ i Söder Örebro. Gren 4 var reportage då, ut på fältet, ta dig an ett givet ämne, till exempel glesbygdsfotbollen i Sverige, framtiden där. Och gren 5 då var intervjukonst, att man får ta sig an en erkänt hal och svår person som inte kanske låter så läslockande, med målsättningen att folk ska prata om den här intervjun, den ska vara fängslande.
Ja.
Jättebra.
Tror du har någonting där?
Det skriva skiten ur vem som helst award. Ja, det hade ju varit väldigt kul.
Ja.
Kan vi bli tufft att få alla att ställa upp kanske.
Ja, men det är kanske något vi ska jobba på. Det hade ju varit otroligt roligt och kul att en vinnare.
Man skulle givetvis behövs jobba. Folk ser en massa luckor i, men det här är bara en skiss då, såklart.
En draft.
Ja.
Men,
man kan till exempel säga Karl-Erik den 8:e, PO är även lite tufft det här när han kommer som nummer 9.
Ja, det får man också
eller då säga. Kanske han är jätteglad att få träffa en sån person.
Ja, det är lite annan fråga ju. Det är det som man får använda som sin styrka.
Ja, det är klart. Hur tror du det skulle gå för dig?
Ja, jag vet inte. Skulle nog inte göra bort mig. Skulle kandidera om en pallplats utan att skryta för mycket, tror jag.
Vilken gren skulle du ha svårast i?
Jag skulle nog ha svårast för blixtkrönikan, faktiskt.
Ja, där är du ju
jag är inte van där. Jag har inte fått göra just det, men de andra sakerna gör ju ganska mycket, tycker jag.
Mm.
Själv, vad känner du?
Jag tror att jag hade klarat mig. Jag tror att jag skulle vara en segerkandidat.
Mm. Ja, men det var vi.
Ja, fast det är inte bara bra.
Stiga i kakan idag.
Ja, fast det är också lite. Det här är ju rätt mycket hantverk allting.
Mm.
Min självkännedom sträcker sig så pass långt att jag tycker att jag är ganska duktig på hantverk och anpassar mig efter situationen. Men det är också min svaghet, och jag ska kort berätta varför då. Det är att jag är ibland lite rädd att jag inte är tillräckligt. Jag tänker då, jag hängde med min brorsa i helgen, som ju då också är journalist, och mer framstående än vad jag är. Och han har ju då, när man umgås med honom, så är han liksom nästan alltid inne i en story som han jobbar med. Mm. Nu har han då skrivit en bok, var mycket inne i den, men det kan vara ett reportage eller vad som helst. Under tiden han jobbar med så är han helt inne, han pratar väldigt mycket om det och gör ofta liksom, om vi pratar om till ett annat så kan han göra en referens till det. Han är väldigt liksom upptagen av det. Han går in i det så himla mycket. Det gör inte alls jag. Jag är inte liksom nyfiken på det sättet. Det är förstås en jävla styrka hos honom. Det kan kanske vara jobbigt privat att aldrig liksom kunna släppa dem. Men hans chefer är nog nöjda. Och jag är ibland lite orolig att jag nästan, det är klart att jag kan vara intresserad, men när jag skrivit om dem släpper jag dem väldigt snabbt. Och ibland, jag är inte som att jag fejkar ett intresse, men jag lever inte med storyn på det sättet. Och då känner jag mig ibland som en studiomusiker som inte liksom har själ och hjärta riktigt, men som är skicklig i studion och kan liksom hjälpa Winnerbäck med sin platta.
Ja,
men som är liksom anonym och han har inte riktigt soul. Så. Och i de mörka stunder så tänker jag att jag inte riktigt har själ och hjärta.
Ja, men där måste jag då säga att till ditt försvar...
Det var mycket humble brag där.
Ja, nej, det var det inte, men till ditt försvar...
Förstår du vad jag menar lite ändå?
Ja, jag förstår vad du menar, men samtidigt Niklas jobbar ju med ämnen som... Han pågår ju hela tiden i samma typ av sfär av saker. Det är allvarliga saker, tunga ämnen, eller tungt ämne får man väl säga, för det är väldigt mycket kring en eller två saker som handlar om främlingsfientlighet eller yttrandefrihet och så här, som det är nu med Vilks till exempel. Medan du rör dig...
Det är inte jag det, menar du? Nej, jag träffar Fredrik Olsson i HBK.
Precis, medan du rör dig i den
släppte
här
honom väldigt
föränderliga
snabbt.
Fotboll där det hela tiden är en ny match, hela tiden är en ny skada, hela tiden. Man måste släppa och gå vidare. Till ditt försvar, så du kan ju inte gå in, du kan inte leva i Fredrik Olssons värld i 3 månader.
Det hade varit kul.
Då hade jag fått låsa in dig.
Det har varit spännande. Ska det bli ytterligare ett nyårslöfte?
Ja.
Men vi skissar väl vidare på din
skribent-SM
och femkampen här. Om det ändå lät lite småskrytigt där, så kan vi lika gärna fortsätta skryta, eller i alla fall nämna Svenska podcastpriset, Anders.
Ja.
Som har trummat på ett bra tag nu redan, men det är alltså... Vi är nominerade där, eller vi är en av slutkandidaterna, finalisterna, en av 5 som kan vinna då. Och om man vill rösta på oss så gör man det på podcastpriset.daytona.se. Man kan då rösta varje dag fram till den 11 december på söndag.
Vi ligger lite efter där, vi har inte kampanjat.
Vi har inte
så
nämnt
hårt
den så mycket innan. Nej. Men jag tänkte vi gör det nu.
Så nu vill man att vi ska vinna, det har varit kul att vinna. Vi har kommit 2 en del i tävlingar. Det har varit roligt att vinna.
Ja, nej, men
det ska vi inte.
Vi vinner nog inte. Nej. Men jag tänkte, nu hade vi ändå kändes som att vi började skryta lite. Då kunde vi lika gärna fortsätta skryta lite om det här. Så gillar ni oss och inte har röstat eller inte kände till detta, gör gärna det.
Podcastpriset.daytona.se.
Är du rädd för att uppfattas som skrytig?
Ja, det är jag ju. Jag försöker att inte vara skrytig. Jag tror inte jag är. Så det var skrytigt att säga så. Jag tror inte det.
Precis, det är ju en fråga som är, har du slutat slå din fru?
Ja, just det. Ja, fast jag skulle tycka att det var väldigt obekvämt om jag skulle få den stämpeln på mig som att jag var en skrytsam person. Det är ju ett rätt...
Det finns säkert ett helt gäng lyssnare som tycker att du är lite skrytig och som tycker att jag är det med. Mm. Det kan man nog inte påverka fullt ut.
Nej, det är svårt om man sitter här och snackar varje vecka.
Ja, det i sig är ju nästan by
och
default.
Och att man också har ett ansvar som en chefaktör kanske att liksom slå sig för bröstet för vissa saker som vi gör. Så det är svårt. Då... Man balanserar ju på en väldigt...
jobbig knivsägg.
Ja.
Det var lite det jag skulle komma till då. Att, för det känns som att man idag nästan måste vara skrytig. Eller åtminstone att man måste vara sin egen försäljare. Med... vi ska inte göra den stora medieanalysen här nu. Men vi kan ju säga att det är väldigt lätt att publicera sig idag. Vem som helst kan göra det och med sociala medier och... det gör att det blir väldigt, väldigt många som ropar och skriker samtidigt. Och en av effekterna upplever jag blir att man då måste, man kan, om vi ska bli lästa och i förlängningen behålla våra jobb så behöver vi ändå berätta vad vi gör. Mm. Och i någon mån så blir man då sin egen försäljare av sina egna artiklar då. Man ska puffa för dem själv och även för andra, så man gör det i sina olika kanaler. Och det där kan man ju ibland spy lite på. Det är inte så roligt när man gör det. Man försöker göra det på ett sätt som inte liksom bara känns allt för prackapåigt. Men det är liksom allt ifrån att vi vill att folk ska lyssna på den här och att vi ändå lägger ut något om det på onsdag när den är ute och så. Men det känns ju aldrig, det är ju inte de roligaste texterna man skriver och man skulle kanske helst vilja slippa dem. Men det där är ju bara något som alla fått anpassa sig till, tycker jag. Sådär. Och så kan man göra det mer eller mindre skrytigt, men visst är det så att man ändå, jag upplevde inte att man behövde vara försäljare på samma sätt för sina grejer tidigare. Skönast hade ju varit om man bara kunde göra och sen lever de sitt eget liv, men då börjar de inte ens leva riktigt ofta, att de måste spridas lite. Det är liksom en liten konsekvens att liksom varenda journalist måste också vara en liten salesman. Mm. Alltså, det kan vara lite trist då.
Ja, man, det är ju väldigt många som odlar sina varumärken och sådär också på många sätt som... Men du vet, men det finns ju vissa chefer så här som verkligen uppmanar då sina anställda till att liksom slå sig för bröstet när de gjort bra saker och man ska sprida sina egna texter och sådär.
Mm. Eller man, kräver.
Och i det så kommer det liksom hela den här retweets-grejen och så också där man liksom...
Grejen är att skryt ofta funkar också. Liksom, du hade ju på gång att göra en resa till ett spännande land för nästa nummer. Mm. Och så var det en som gjorde akkreditering. Skulle söka till akkreditering, var ganska då inte en klubb man ringer till varje dag direkt, och det var också ett annat språk inblandat, så du tog hjälp av en lite mer språkkunnig person som skulle hjälpa dig att söka akkreditering. Mm. Och inget svar riktigt, och då nämner du ändå sådär, skriv att jag är chefredaktör. Och det är inte konstigt att du gör det, för det funkar ofta, alltså den typen av auktoritetsskryt. Mm. Och jag läste i helgen en lång artikel i Dagens Nyheter om, det var inför det österrikiska valet. Och den som skrev artikeln var Karsten Jensen, heter han, är dansk författare.
Ja, fotbollsnamn skulle jag säga. Ja. Det låter som att det är en bra anfallare på 80-talet i Danmark.
Men Karsten V. Jensen, heter han så? Var inte han tränare i FCK?
Ja, det,
Karsten Jensen måste ha väldigt vanligt namn i Danmark också. Mm. Hur som helst, det här var ju författaren då vi pratade om. Han hade uppdrag för DN att åka ner och skriva om det österrikiska presidentvalet. Och så ville han göra en intervju med en av kandidaterna, Norbert Hofer, som väl var den högerpopulisten där.
Jajamän.
Och han hör av sig till presskontoret och får kalla handen att nej, glöm det. Typ. Men då börjar han nämna då att han är en bästsäljande författare i Tyskland och drar upp sina försäljningssiffror. Och plötsligt öppnas dörrarna då. Välkommen in.
Ja, formulerar det ju väldigt fint på något sätt. Det var som att han kunde höra i andra sidan luren hur den här personen
slog ihop klackarna
i någon vakt. Bästsäljande, jajamän.
Och då slutar han, får till och med en egen intervju. Ja. Då. Så, och det är bara ett tecken på att det var lite motvilligt skryt då kanske från Karsten Jensens sida, men det funkade ju då. Mm. Och sådana grejer har man ju gjort själv, inte sagt om sina, att man är bästsäljande författare i Tyskland, för det är man inte. Men man har kanske skarvat här och där för att framstå som mer mäktig än vad man är.
Ja, och det är ju nästan alltid så då, om man ska vara helt ärlig, när vi då... Nu gör vi inte det så ofta för vi vet att det är helt lönlöst, men om man skickar en intervjuförfrågan till någon av de stora klubbarna, de stora tränarna, de stora spelarna, jag drar ju på oss in i helvetet då. Liksom. Det är ju inte bara så att jag är chefredaktör, utan det är ju liksom att offside, hur många priser liksom vi har vunnit, vi jobbar bara med de bästa skribenterna i världen. Man nämner alltid Simon Cooper, om någon anledning, för att han är internationellt erkänd i England och sådär till exempel. Och man nämner Ballon d'Or, vi har den svenska Ballon d'Or-rösten. Och man
bara... Brukar ofta leda till mycket diskussion när vi röstar.
Ja, det tar jag riktigt med. Men man slår ju på liksom, den stora trumman, liksom, som att offside är bland det absolut bästa som någonsin har kommit hit i journalistvärlden.
Mm, ja, och det skulle man inte göra då om det inte funkade ganska ofta.
Nej,
det kan man tycka är lite trist att det är så då. Mm. Men skryt anses ju vara väldigt fult generellt sett inom inte minst idrotten. Att det krävs ju ganska lite för att någon ska få stämpel som kaxig eller skrytsam, om det liksom är en Nortugg eller en Zlatan för all del eller sådär. Mm. Och inom fotbollen så tycker jag det är intressant, för det känns som att vissa grejer är okej att skryta om eller berätta i alla fall att man gör bra. Om man tänker sig efter en match, en intervju med en allsvensk tränare då, där de nästan alltid berömmer sig själva för är att vi kämpade bra. Kanske särskilt när man förlorat, vi visar bra moral. Kanske att vi har bra organisation, men det är inte lika vanligt att sådär, fan vad bra vi dribblar idag. Alltså. Vilka fina sulfinter och vilka mål. Såhär, för då är man nästan inne på liksom det att göra sig lite för mer. Mm. Det är något i dribblingen nästan som är lite divigt per se. Medan att det går alltid bra att säga att jag vill ge grabbarna en eloge för hur de kämpar idag. Det är ju egentligen bara, det är bara något som man ska kräva om man ska vara hård. Mm. Det ska ju ingå i jobbet, det är ert jobb. Liksom. Mm. Att det är det minsta man ska kunna kräva att ni kämpar bra. Det ska inte du behöva stå och berömma. Men då finns det nästan som en sådär skala vad som såhär är mer, det kan ju vara särskilt känsligt kanske i ja, det är ändå janteland liksom. Mm. Så. Mm. Men just tränarna står ofta och framhåller sådana grejer nästan efter varje match också.
Ja, och kan det vara så att ett lag har kommit in i en bra period, och Jonas Dahlqvist på Simon frågar vad är det som gör att det funkar så bra för er nu och träna så här, men vi har satt liksom organisationen både defensivt och offensivt nu och sådär. Och när han säger det, tränaren, så är det egentligen som att det är ändå han som ansvarig för det. Och man ska ju ändå tycka att, precis som du sa innan, man ska ta det för givet någonstans. Är man tränare så ska man ändå sätta en organisation egentligen. Men man vill gärna påpeka, man lyfter inte, man säger inte så. Det är ingen som är så ärlig som säger att fan, vi har ju det här Ovier på topp nu, han har ju varit riktigt bra. Det är därför vi är bra nu. Eller att man säger att vi har haft tur egentligen. Vi har mött nu en rad lag flera veckor i följd där de har varit mycket skador. Och
vi har haft flytt med domaren tre matcher i rad nu.
Ja, det säger ju ingen liksom. Nej. När det kanske ofta är sanningen.
Men nu ändrar jag mig nästan. För när du sa det där med, vad sa du, säger en intervju med Dahlqvist och så, varför går det bra organisation? Då är det ju egentligen skryt då. Ja, för det är ju bara träna grejer egentligen.
Och, ja, precis.
Medan att man inte då kanske bara framhåller att vi är ganska dåliga idag, men Per Frick var så bra så att det gick bra ändå.
Ja, det, är,
det skulle ju varit egentligen mer ödmjuk då.
Exakt.
Och egentligen berömmer han sig själv då.
Och det är intressant, ja precis. Och det intressanta är om man då vänder på och kollar på spelarna, hur de brukar prata efter matcher om Jonas Dahlqvist och prata med någon anfallare som har gjort tre mål mot Malmö eller mot något allsvenskt lag.
Mm.
Så säger ofta den här målskytten då att ja, det är klart det är kul att göra mål, men det viktiga är liksom att laget vinner och jag skulle inte kunna göra de här utan de här fina framspelningarna från Eikrem eller vad det
är. Nej, och Eikrem i sin tur, det är faktiskt inte bara ett påhittat exempel, men vi intervjuade honom inte särskilt länge ska vi säga, men lite kort i vårt nya nummer om hans 15 målgivande passningar. Han var ju bisarrt rädd för att framstå som skrytig och berömde nästan bara anfallarna för hur bra de löpte. Mm. Så det går i båda ändar.
Ja, jag pratade lite grann med honom där på ASP-galan uppe i Stockholm. Otroligt ödmjuk kille alltså.
Ja, verkligen.
Väldigt snäll.
Ja.
I alla fall så...
Men säg, det är nästan så här, det är en rolig situation då. Så här, om det, för han berömde kanske då, Örnen mycket. Mm. Örnen var ju inte så lätt att få tag på. Men jag minns, han var här, han var inte så skrytig ändå. Och han kanske inte berömde Eikrem. Det är som, ingen vill riktigt ta ansvar för den här fina prestationen.
Nej,
den blir hängande där. Ja, vet, vem är det som ska ha cred? Ja, inte jag, det pratar med honom.
En målvakt sådär som gör en bra räddning eller gör några bra matcher i följd så, så kan jag ju ofta säga jag måste tacka målvaktstränaren, så här, vi har jobbat jävligt bra. De är så otroligt ödmjuka.
Mina backar gör det lätt för mig.
Ja, men det. Och det är ju intressant då, man brukar ju prata om att liksom det är spelarna som är liksom de skrytiga eller divorna.
Och de är varumärken.
Varumärken, så. Men egentligen så är det ju tränarna som är,
jag har inte tänkt på det så innan.
De skrytpelarna i världsfotbollen också. Det är ju sällan spelarna som är det.
Nej, du övertygade mig i realtid. För jag hade tänkt att de låter ju så tråkiga, de här framgångsförklaringarna som tränarna ger. Men det är ju nästan bara tränargrejer, så de kanske står och berömmer sig själv då. Mm. Sen finns det ju undantag förstås. Nog har det funnits skrytiga idrottare. Liksom, Mohammed Ali är väl... var väl posterboyen för att ha en stor käft.
Liksom. Ja, och Zlatan har ju då, det har han ju sagt till de här, att han har liksom
nästan kopierat
Mohammed Ali.
Och
sådär.
Ja, just det. Och de hade väl båda gemensamt också att de har kommit undan ganska bra för att de ofta har kunnat backa upp snacket. Men Ovieri som vi nämnde där, som jag vet inte om det var du eller jag som nämnde honom som exempel där. Han är ju, jag vet inte om man skulle säga skrytig, men jag har noterat att han, dels så gjorde han ju faktiskt just en sån här eftermatchen-intervjun i slutet av Allsvenskan, men innan den här sista matchen hade spelats, när han gjorde fyra mål mot Falkenberg, och sa att, då sa han då ganska kaxigt att han var säker på att han skulle vinna skytteligan. Mm. Det tar jag, sa han. Och det gjorde han ju också då. Mm. Och sen såg jag, det dök upp en bild i mitt flöde som jag antar var fake då kanske. Men det presenterades som att det var en bild på John Ovieris nacke och en ny tatuering i nacken.
Mm, jag såg den bilden.
Och det stod då väldigt tydligt Allsvensk skyttekung 2016. John Ovieri, 17 mål. Mm. Och jag gick in på hans Instagram och då kunde jag inte se bilden där, så den kanske var fake då. Skulle den vara riktig så blir ingen gladare än jag. Det var en stor jävel alltså. Mm. Mm. Det var också sådär, om man skulle bli skyttekung igen så finns det inte så mycket. Då måste han i alla fall gadda sig någon annanstans i nacken.
Mm.
Hittade ingen där. Men däremot så såg jag en del andra att han hade lagt upp rätt mycket klipp till sina mål och så. Att det skulle liksom kunna uppfattas som lite skrytigt att han ville påminna om sin fina prestation. Men varannat inlägg, eller nästan varje, handlade också om att han tackade Gud.
Mm.
Han har ju då, som många spelare från Västafrika, om jag säger, en väldigt stark gudstro. Och där kan man också se mycket amerikansk idrott, där de ju ofta är väldigt troende. Och också ibland kanske kända för att vara lite cocky och lite skrytiga. Att om man har en stark tro så är det nästan ett frikort för att få skryta. Har du med det?
Absolut.
Liksom, då lägger man ändå sin begåvning den kommer ändå från Gud då. Mm. Och man är hela tiden ödmjuk inför detta och påminner ständigt om att tacka Gud för framgångar. Mm. Och om det går dåligt så ska Gud hjälpa mig upp och så. Det gör då att det blir okej då, mer okej då emellan att få berätta om hur bra man är. Mm. Jag tror att den där gudstron kan vara ett litet frikort till att få uppfattas som mindre skrytmånsig.
Ja, men det är en bra spaning faktiskt. Och jag tänker också en annan liten spaning med tanke på vad som hänt med Trump och hur det varit hela hösten. Där han har, dels har man ju, liksom det här ger ju ringar på vattnet då, hur han har betett sig dels i sitt kampanjen gentemot Clinton, att det är så mycket smuts och det är så mycket fula saker som sägs, och det har ju spritt sig, det har vi ju sett liksom, det, vad som hände med Moderaterna här bara för några veckor sedan, liksom deras kommunikationschef gick ut och sa, when they go low we hit them in the balls, var liksom det, så som Moderaterna skulle jobba liksom. Mm. Att det är sådana saker spelar. Men en annan sak som också Trump har, som jag tror kommer att sprida sig, det är ju skrytet.
Ja, gud ja.
Ja, att det blir på något sätt, ja, nu blir det accepterat att man ska få lov att skryta. Han håller ju på med det hela tiden.
Hur bra han är.
Hur bra han är. Så att det kommer vi nog också.
Och hur bra saker han kommer göra.
Alltså. Ja, precis. Som tränarna är de skrytiga idag, så fler spelare kommer också börja stå där och snacka om sig själva egentligen. Fast det är lite så här förtäckt form egentligen. Men de tränar ju så pass smarta så de säger inte jag är king of the world.
Ja, de kanske ändå inte ens tänker på att det är skrytigt. Först när du sa det där, som att eftersom alla egenskaper föll tillbaka på dem själva. Trump lindar ju inte in det däremot. Nej. Han är väl väldigt tydlig med att han tycker att han är väldigt duktig och väldigt bra på mycket. Det tycker ju inte vi. Men det tecknade tiden skulle då i sådana fall kunna vara att det skulle bli mer okej att få skryta. Mm. Ska vi innan vi stänger skrytbutiken helt säga någonting mer om vårt nya nummer som vi når prenumeranter den här veckan och skryta några avslutande rader?
Det tycker jag. Ja. Det är vi värda. Ja, det är ju ett nytt nummer som trillar ner i brevlådorna hos prenumeranterna denna veckan. Och kommer att finnas i butik nästa vecka. Det är vårt sista nummer för oss som är det här supernumret. Så det är ju en tjock jävel där vi har otroligt mycket läsning.
Jag har nästan varit rädd att det skulle vara för mycket läsning.
Ja, vi är lite rädda för det. Men
det räcker länge.
Hoppas man har det över julledigheten och sådär. Innan jag läser lite mer. Ska vi nämna några godbitar ur det, Johan? Så vill jag nämna kanske... Nämna ditt Freiburg-reportage.
Ja, fan vad bra det blev.
Alltså. Ja, så jävla.
Helvete vad jag fick till det. Ja, det är sjukt.
Ja, det är sjukt bra. Alltså. Ja, bakgrunden är ju det som vi pratade om i podden här för ett halvår sedan.
Det är ett reportage som föddes i podden och det är väl underbart när det kan vara så.
Ja, vi pratade om man kan hitta ett lag i vuxen ålder och hur beter man sig och hur hittar man det här. Så du gjorde ju den här stora scanningen runt i Europa framförallt liksom. Börja liksom fundera på vad är det som är viktigt för mig om jag ska hålla på ett lag nu. Ja, men det är viktigt att de är liksom, har bra värderingar. Att det är liksom ett lag som satsar mycket på kanske egna talanger. Att det är en stabilitet i klubben. Ägarskapet får inte vara äckligt. Det är också viktigt att det är en klubb från en stad som känns rätt härlig och spännande. Och att de står för någonting fint.
Det ska inte kosta skjortan att se dem spela.
De har damlag i verksamheten och sådana saker. Och till
gärna.
Sist...
Gärna personer som man kan tycka om också.
Precis.
Som jobbar där.
Och du lanserar ju redan då i podcasten när vi pratar om det här att det skulle kunna bli Freiburg.
Mm.
Och sen så har vi gått och pratat om det här och jag har sagt fan, Jon, du måste åka ner och ta reda på det här om det är möjligt, det här experimentet som man ändå får säga att det är. Du
att kontakt. Gå från rationellt gillande till hjärtligt älskande.
Ja, precis. Att du verkligen kan känna på riktigt att det inte bara är påhittat eller så. Och du tog kontakt med Freiburg och förklarade precis vad du var ute efter.
Mm, de blev lite ställda då.
Konstigt mejl, du var väldigt obekväm när du skrev det. Du skrev en lång historia om dig själv och Arsenal, vad som hade hänt i världsfotbollen och du kände dig liksom lite bortstött och så.
Ja.
Men de var ju väldigt härliga. De bjöd ner dig och du fick audiens där hos tränaren och hängde med honom och alla i klubben fick röra dig fritt och... Ja, det är en väldigt härlig liten resa du gör till Freiburg där man då fördjupar sig i den här problematiken och vad man måste tänka på och sådär, om det är möjligt. Jag ska inte avslöja hur det går.
Nej, men
det är
kul
en
att
väldigt
göra.
Fin text.
Och så har vi, det blev ju ganska mycket om svenska säsongen som tog slut. Där finns ett stort IFK Göteborgs reportage och apropå det vi var inne på tidigt i avsnittet här så handlar det mycket om styrelsearbete där då Lasse Winkler har följt Frank Andersson som ju då har ett år på nacken nu som ordförande, men han följde alltså honom under hans första år som ordförande och han kom in en speciell tid med såld kamratgård och kanske lite snack om att publiksiffrorna inte är så bra som de vore vara sportsligt förbisprungna av kanske framförallt Malmö. Och kanske fanns en ännu större fråga visade sig under gång då, att de har lite, och det här är ingenting som Lasse Winkler säger, utan att det är väldigt mycket från Frank Andersson själv och även en del från Mats Gren, att de jobbar mycket med att de inte riktigt vet vilken klubb de ska vara. Mm. Identitetsjakt helt enkelt, och de är väldigt funderar väldigt mycket på hur de ska kunna bli liksom angeläget i hela Göteborg. Man ser ju ofta, jag ser dem nästan varje dag på vägen till jobbet, stickers där det står vid busshållplatsen, ett stad, ett lag, IFK Göteborg, men så är det ju inte riktigt. Inte bara för att det finns gejsare och öjsare, men det finns kanske också mängder med folk, kanske framförallt om man ska generalisera i förorterna, som älskar fotboll men som inte bryr sig ett skvatt om allsvenskan. Mm. Och som inte tycker att IFK Göteborg är relevant, och det är ju då trist för att de går miste om supportrar, men de kanske också går miste om väldigt duktiga spelare om de väljer att inte spela där och så. Det brottas de jättemycket med, och den jakten kanske är den intressantaste i den texten.
Ja, precis, och det är ju mycket om den här, om man ska vara helt ärlig, den här rasiststämpeln nästan.
Som, ja, det är de själva som pratar om
ja,
det.
Ja, de pratar om det mycket själva och har ju fått höra det, både Frank och Gren har fått höra det en hel del. Och de tar ju tag i detta, och det är ju det som Lasse Winkler och reporter försöker liksom fördjupa sig, hur bär man sig åt, hur ska man bli av med den här stämpeln och vad gör man i praktiken och sådär. Så att det är en väldigt intressant text på det sättet. Så det är ju två saker. Vi kommer att återkomma, tror jag, lite mer nästa vecka när faktiskt numret finns i butik, för då har ju de som inte är prenumeranter, vilket man borde vara. Men man har i alla fall möjlighet att köpa numret nästa vecka när vi snart. Så då pratar vi lite mer, tror jag, om numret.
Vi kanske har skapat ett visst sug, hoppas jag, i alla fall. Nu är det fan färdigt skrutet. Jag blev glad, Anders, igår när jag såg ett kort klipp på några Leeds-fans som återigen sjöng om Pontus Jansson. Mm.
Den här Magic Hat.
Nej, he wears the magic hat. Vad är en magic hat?
Alltså, jag,
är det en trollkarshatt? Att han är lite wizard?
Ja, exakt, ja. Så tolkar jag det som.
Det var väldigt fint. Det här var en ny då. Det var väl knappt en ramsa. De sjöng egentligen bara den här låten som man ju hör överallt nu om man är ute i julhandeln, Whams gamla Last Christmas då. Last Christmas I gave you my heart. Den sjöng de, så bara, la de bara till då Pontus Janssons namn efter att this year to save me from tears, I gave it to Pontus Jansson. Gick inte så bra förra julen, nu fan ger det honom istället. Gjorde mig ändå glad i alla fall. Och på samma sätt så blev jag glad när vi fick ett mejl för ett tag sedan från en Sirius-supporter som rapporterade från någon match innan de gick upp här i Allsvenskan om att deras målvakt, som jag tror heter Lukas, hade gjort en räddning och klacken hade börjat ropa hans namn då, Lukas, Lukas. Och enligt vår brevskrivare så tolkades detta som ett tecken på att det var fritt fram att heja på sin favorit evangelist. Så de började skrika om Marcus, Marcus och kanske Matteus och så också. Och sen så stämde de upp i hela texten i Nu grönskar det i dalens famn. Mm. Och han menar då att västra sidan i Uppsala från Akademikerstaden Uppsala hade högst IQ i hela, på hela läktarsverige. Eller vad, ja, det var. Hur som helst. Egentligen,
innan du, när vi fick IQ det här mejlet, så, när du fick det här mejlet så började du och jag spåna lite grann. Det kanske finns en duell här i tidningen där man kan ställa CU-supportarna då från det här lärosätet Uppsala mot kanske då något klassiskt utländskt universitetscentrum, typ då Oxford i England. Och när vi började titta på det så var det slående faktiskt hur likheterna mellan Oxford och Uppsala var då. Dels är det i princip lika många invånare.
Ganska ungefär lika långt till huvudstaden.
Ja, precis.
Typ alltså geografiskt.
8-10 mil och sånt där. Och det var, båda var nykomlingar då. Sirius är nykomling nu då i Allsvenskan nästa
år. Det är också en sport i stan som man nästan förknippar mer. Rodd då i
Oxford.
Oxford. Jag undrar om inte han Lasse Karonen höll till i Uppsala, att de även ror en del där i Fyrisån.
Ja,
kanske.
Men det kan jag tänka.
Men innebandy har framförallt varit. De har varit väldigt framgångsrika i.
Ja, precis.
Stor vreta då.
Ja. Och sen så, när vi pratade om Sirius så här för några månader sedan, så pratade vi om det, att vi kommer inte riktigt på så många artister, men det, vi fick ju in väldigt många, Maggio då till exempel.
Och Törnqvist.
Ja, och precis, Oxford har ju...
Webstrarna också, ja, som jag hade glömt bort.
Just det. Och Oxford har ju också många storheter genom tiden som kanske liksom stulit fokus från liksom, fotbollslagen då. Vi har J.K. Rowling, tror jag till exempel kommer från Oxford.
Ja, författare?
Ja, jag tror det till exempel. Ja. Men nog om det.
Ja, vi kunde inte, de var för lika för att vi skulle kunna ha en rolig kontrast mellan dem helt exakt. Enkelt. Så blev det. Mm. Hur som helst, så jag blev alltså glad av den här lilla Pontus Jansson-sången. Jag sa att det går bra för honom, men också jag blir alltid glad när det sjungs glada ramsor. Det här är bara en tanke från min sida, och den kanske inte ens stämmer, men jag testar den på dig. Det som gjorde kanske starkast intryck på mig när jag var lite mindre och började gå på matcher i Sverige, det var ju verkligen sådär publiken och hur de sjöng. Mm. Och särskilt om när det var olika typer av ramsor. Jag tycker att det har blivit lite sämre med roliga ramsor på svenska arenor. Har jag fel så får ni gärna skicka exempel på att jag har fel.
Då skulle de vara roliga.
Ja, men de ska gärna vara, i alla fall inte bara... Man får väl stå och sjunga hata dem om man vill det. Men här är ute efter någon slags finess eller i alla fall något som fick dem att gå igång. Och då menar jag heller inte, vi har pratat om hymner och så. Liksom, så där. De kan ju vara fina, men jag menar liksom det som skapas finurligt lite av supportrar. Mm. Jag tyckte att det var lite mer av den varan i början av 2000-talet. Då jag tyckte framförallt att kanske att Malmö var duktiga. Ja, det fanns i AIK med och andra ställen. Men jag hör dem inte så mycket nu, även om just den här Makondele, va?
Makondele, just det.
Den som Häckens hemsida skrev ut när han lämnade då, att minns inte exakt, men det var Makondele kommer från Kongo, han är en god gubbe, spelar i Häcken, Makondele, står en melodi valfri. Jag blir så glad av de här och tycker det vore kul om ibland att det fanns lite mer humor på läktarna. Jag blir så glad när man får såna här Sirius-exempel. Det är ju en liten skitgrej, men den gör folk glada, tror jag. Mm. Nu har du ju redan lanserat skribent-SM här. Men jag lekte med tanken att vi som ändå jobbar med ord och som gillar den här typen av underfundigheter nästan skulle ha som ett säsongspris sådär. Men det skulle kunna vara i vår allsvenska summering, eller det tål att tänkas på mer. Och nu är allvarligt så att man skulle ha årets ramsa helt enkelt. Mm. Då skulle det vara då såklart, det får inte bara vara någon som har suttit hemma på kammaren och plitat ner en fyndig, den måste ju ha använts. Ja, liksom. Och det ska gärna finnas dokumenterat kanske också. Så då.
Ja, men det får vi faktiskt, det är faktiskt en rolig och någonting som...
Att vi ska uppmuntra den typen av läktarliv.
Ja, och man ska ju känna en glädje när man hör den. Det är inte så att det ska bara vara fyllt av hat då. Men absolut, vi får formulera den här liksom... Vad som krävs för att kunna nomineras egentligen.
Jag får fundera vidare på den. Men jag kunde inte låta bli då efter jag såg den här Pontus Jansson-sången igår att försöka minnas några av mina favoriter genom åren. Och de kommer ju väldigt ofta från England. Mm. Dels för att de är ofta roliga. och de har ofta bra självdistans också. Det är väl det rätt mycket. Att det kan absolut vara, alltså, de har ju många nidramsor. Gerard har ju massor från andra supportrar.
Ja. Och det ska jag också säga, eftersom du och jag inte kan italienska eller spanska eller franska. Mer än bara några ord. Så det är ju ändå att vi plockar upp det som
självklart.
Är engelska, för att det är vårt annat språk.
Självklart. Men de är också roliga. också för att de har självdistans. Och jag vet inte om du har några favoriter genom åren. En som jag gillade väldigt mycket var ju den om Bobby Zamora. Som ju användes två gånger. Det var ju... Alltså det är Dean Martins gamla That's Amore, you know.
That's Amore.
Ja, bara det är ganska välfunnet att komma på att det låter ju nästan likadant. Mm. Men den började väl som en positiv ramsa när han var målmaskin i... Det var Brighton kanske, inte i Premier League då. Och då sjöng de ju då när han gjorde mål. When the ball hits the goal, it's not Shearer or Cole, it's Zamora.
det är väldigt vackert.
Och sen hade han det lite tuffare då i Fulham. Och då var de så pass fyndiga Fulham-fansen att de, när han avslutade väldigt dåligt då istället Zamora och inte träffade mål, så sjöng de då istället When you sit in Rose then the ball hits your head, it's Zamora. Det är mervärde.
Ja, det gör det faktiskt. Så den var ju visserligen lite elak när den kom, men det var ju den här Celtics gamla skotska landslagskeeper Andy Gorham, som ju nyligen då hade berättat att han fått en diagnos där han var schizofren. Då sjöng ju fansen då There's only two Andy Gorhams.
Just det.
Only two Andy Gorhams. Ja. En annan...
Borde han inte haft borderline då?
Jo.
Nu är inte jag en psykologisk expert, men...
Ja, det är inte jag heller.
Det är någonting med... Det är väl inte dubbel personlighet att man är schizofren?
Nej, precis. Bipolär är väl mer... Nej, jag vet inte.
Nej, man vill inte vara den på läktaren. Excuse me, guys. It's something that's not right here. Shouldn't it be like... Eller skulle ta ner det då?
Ja, just det. Ja.
Har du minst du någon annan på rak arm?
Ja, jag har...
Jag gjorde ju en liten sökning här.
Ja, jag har en faktiskt från Arsenal. Ditt gamla lag då, får man säga, om Emmanuel Petit. Gamla fransmannen som var så här. He's blunt, he's quick, His name's a porno flick. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit.
Ja, det var fint. Ja. Jag hade också från Arsenal då, när de var fortfarande var sura. Wham! Han verkar ha fungerat, och George Michael väldigt bra för läktarsången. När de fortfarande var sura över Adebayor, lämnat dem och behandlat dem illa, så sjöng de ju då om Sanogo istället. Wake me up, yeah, yeah, Sanogo. Hope you're better than the cunt from Togo.
The cunt from Togo.
Ja, det är ändå, tycker jag, lagom elakt. Ja. Det kan man få sjunga, tycker jag. De hade ju också den här, när Fabregas var som bäst, Sesk, som man ju kallades, så körde de ju Let's Talk About Sesk.
Let's Talk About Sesk, baby.
Let's Talk About Sesk, ja. Let's Talk About Flamini, Let's Talk About Freddy Ljungberg and Henri, Let's Talk About Sesk. Det finns en del bra där.
Sen är det väl den också, var det inte så när Skottland mötte Italien? Typ slutet av 2007-2008 och sånt där. Och det var den här deep fry your pizzas, we're gonna deep fry your pizzas.
Jättebra. Såna fina pizzor, så kommer de med någon slags billis. Det är jättekul. Jag hittade en exempel, och nu får man så inte bara bli engelskt, som jag hittade faktiskt från ett ställe som vars supportrar brukar få rätt mycket skäll, nämligen Bayer Leverkusen. De kallas ibland för kemisvin och sådär, för att de ska vara en inte så genuin förening, och de har det här kemijätten Bayer i ryggen. Men de hade sjungit rätt roligt då om just Bayer, att de har Bayer, kemijätten, som sponsor. Och nu får ni förlåta min tyska här, men den gick alltså typ så här då. Vi schlafen nicht auf Betten, vi schlafen nicht auf Stroh, vi schlafen auf Tabletten. Das ist Bayern so. Alltså, vi sover inte i sängar, vi sover på tabletter. De kommer direkt från fabriken. Det tyckte jag, det blev jag också glad av.
Ja, just det. Sen är det också, de är härliga när supporterna driver med sig själva då. Vilket, när England är som bäst, så är de ju duktiga på det.
Mm.
Lite självföraktet. Och det var väl, tror jag, nu förra året då, eller för, jag vet inte. Men när Aston Villa åkte ur, och jag tror att det var den matchen där Liverpool krossade Villa med 6-0 eller något sånt där. Och Villa-fansen har ju inte så mycket att sjunga för. Klubben är ju liksom spill och allting. Och så bara plötsligt så började de köra den här där de bara let's pretend, let's pretend, let's pretend we score a goal. Och precis när de har sjungit score a goal så bara just det, de hoppar ju precis som de har gjort ett mål. Där till exempel, det är Liverpool som bara anfaller hela tiden.
Det blir man ju jätteglad av faktiskt. Det kan funka för flera lag också. Det är faktiskt jättekul. Det är väl klassiskt också när någon, att man har en bra comeback när något lag är på väg ner, alltså en division, och då sjunger de andra fansen going down, och så vänder de bara på det och sjunger so are we, då, som att de skulle ha sjungit om sig själva. Så. De där som bara uppstår är ju kul, vi nämnde ju den här Bradford-ramsan, som bara 2000 bara plötsligt bestämmer sig för att de ska jubla åt en kille som heter Pie. Den var ju väldigt kul. He's eating pie, has he got some sauce? Man blir på väldigt gott humör, helt enkelt. Så. Och ja, men det finns ju de här som också är liksom universella, som går att liksom plocka från, som funkar på olika lag. Så där, we lose every week, you're nothing special, så där, we lose every week och sådär. Och det kommer alltid finnas de som, men den är stulen från, det var från början dem. Det kommer nog alltid finnas, det är väldigt svårt att spåra vissa ramsor vart de faktiskt började. Det är nog väldigt många som har hängt på, det är väl på ett sätt lite meningen också. Även om man får ju stjäla lite med hjärta då kanske.
Ja, ett tips till Örebro-supportarna då, som har det mest varnande spelaren 2016. Råp.
Ja, apropå smeknamn. Ja. Robert Oman Persson.
Ja, precis. Så skulle de kunna köra den som, jag vet inte om det var Sunderland-fansen som hade för Lee Catchemole.
Ja, just det, Smooth Criminal.
Smooth Criminal. You've been hit by, you've been struck by Lee Catchemole.
Ja. Så kort men effektiv.
Kan vi byta ut allt i
Oman Persson.
Oman Persson.
De får jobba på dem. Ja. Vi ger dem bara fröter.
Ja.
Det var en rolig krock där när AFC Wimbledon, alltså den fansdrivna klubben som uppstod ur gamla Wimbledon FC, som då köptet av inom citationstecken skurkarna MK Dons, när de lagen möts då, AFC Wimbledon och MK Dons, så sjöng väl AFC Wimbledon fansen Where were you when you were us? Vilket är ganska...
Ja, det är filosofiskt.
Ja, men får man tänka efter, kanske tänka efter lite för mycket, men ändå rätt...
Den hade uppskattats av CU-supporterna.
Ja, det tror jag. Ja, precis. Akademisk verkshöjd.
De hade golfapplåda.
Ja, de skulle gå bedöma sånt väldigt högt då.
Ja.
Det var någon ganska rolig när Wayne Rooney fick barn. Hans barn hette väl Kai, som var bara som en hyllning från, jag vet inte om det var Everton eller United, men supporterna bara, det var väl en hyllning till mamman då bara. Men de bara sjöng, no woman, no Kai. Och så bara, no woman, no Kai. Oh. Antar att det var lite ett händelsefattig match kanske.
Ja, just det.
Vi kan fortsätta så här i all oändlighet och man kan säkert hitta ännu mer roligt om man gör mer sökningar, men vi kanske ska stanna här och fundera vidare om det här är något att ta vid till ett allsvenskt eller i alla fall svensk fotbollsperspektiv. Att dels tipsa oss om guldkorn vi har missat, det är säkert på finns. Grejen är väl att de fyndigaste ramsen är kanske svårt att få 5000 att sjunga med i, vilket gör att de kanske inte hörs på tv och sådär. Så det finns säkert massor som jag inte känner till, eller vi. Maila dem, men då ska de vara, maila nog inte bara heja Örebro, utan det ska vara någon form av humoristisk verkshöjd i dem. Ja. Men då vill vi jättegärna ha dem. Det kan ju vara gamla favoriter som vi inte nämnde här också, till podcast@offside.org, om det finns sådana som vi bör känna till. Och sen så kan vi hålla extra utkik när säsongen väl börjar då under 2017, att vi försöker samla på oss så att vi kan ha ett ordentligt underlag till att utse. Det här var årets mest, årets roligaste ramsa helt enkelt. Vi får fila lite på hur det ska se ut, men det finns någonting där.
Ja. Absolut. Vi ska avsluta då med att dels så ska vi faktiskt tipsa om det här julklappstipset som vi har. Att man kan gå in på läsmagasin.se/offside om man vill ge bort en offside-prenumeration till en kompis eller till någon annan, bara för man är snäll. Så kan man göra det där. Det kostar en helårsprenumeration 399 kronor. Men på köpet så får man sån här powerbank då, en portabel mobilladdare som gör att man förlänger batteritiden ganska rejält. Så kan man göra det på läsmagasin.se/offside.
Jajamän, vi ska också säga att det här avsnitt 131,
Puttramålet,
presenterades i samarbete med Pincho förlag, bland annat aktuella med boken Driv, historien om Nike, där Nikes grundare Phil Knight berättar om hur han lånade $50 av sin farsa för att importera löparskor från Japan. Första året, 1963, samma som Kubakrisen, Bengtsson, omsatte han $8,000 hemifrån pojkrummet till Portland. Och idag är Nike ett av världens starkaste varumärken och omsätter $30 miljarder. I boken så skriver Phil Knight då själv ärligt om stora triumfer men också om hopplösa bakslag. Det var den från Pincho förlag alltså. Något mer att tillägga innan vi säger farväl? Det är kanske vi ska påminna en sista gång om vår glöggkväll.
Ja, det gör vi va? 14, alltså nästa vecka. Så bjuder vi in här till lite glögg då på Offsides redaktion på Vasaplatsen 3. Där vi mellan klockan 5 och 7 kommer mingla med läsare och lyssnare. Och vi kommer ha då möjlighet också där man kan faktiskt köpa väldigt billiga gamla nummer och böcker som vi skänker bort. Och en liten fotbollsquiz ska vi arrangera också, Johan.
Ja.
Så mellan, man behöver inte anmäla sig, man dyker upp. Men man får gärna gå in på Offsides Facebook-sida och trycka att man kommer på eventet så vi vet ungefär hur många det kommer. Det verkar komma ganska många.
Ja. Ja, kom och skryt med oss och lyssna på oss igen nästa vecka så blir vi jätteglada. Och kolla jättegärna upp vårt nya nummer som alltså når prenumeranter den här veckan i butik nästa. Börja prenumerera om ni inte har gjort det. Testa oss.
Vi har kämpat hårt.
Det har vi. Ha det bra. Hej.